Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Årets största allsvenska fotbollspublik, Ullevi, Göteborg ikväll.
Inga dagar, har du?
Ja, det är att det ska vara solklart frispark till oss innan. Det ser ju vem som helst.
Ja, men nu är den ju här som vi har väntat. Derbyvecka i Göteborg. GAIS mot IFK Göteborg för första gången på 12 år i Allsvenskan. Drabbar de samman? Och vi ska snacka upp den matchen här tillsammans. Jag, Kalle Berg, du, Joel Bessling.
Ja.
Du, Fredrik Janlind.
Ja.
Och Filip Trollér.
Ja.
Uppstånden från de döda. Vi går inte in på din närmare detalj, men nej, vi är glada att ha tillbaka dig.
Ja, tack.
Vi kommer inte bara prata om det, vi kommer också höra röster, inte bara med er, utan vi kommer höra röster från supportrarna som säkert går som på nåla den här, hela den här veckan. Eller vad tror ni?
Ja, säkerligen. 100%.
12 år sedan.
Menar det. Dessutom den stora genomgången av svenska inmarschlåtar. Hur lät de förr? Hur låter de nu? Vad har förändrats? Producent Adam Bergsten har gett sig ut på en BPM-resa och undersökt när gick vi från uppiggande marschtakt till finstämda ballader egentligen. Vi ska också såklart gå igenom matcherna från omgången. Elfsborg petade klubbikonerna och vann, men vågar man samma rutintapp när man ställs mot Malmö i nästa omgång? GAIS torskade mot Djurgården i Stockholm, men tvingade ändå fram en ursäkt från Magnus Eriksson. Och du vill prata lite mer om ursäkter, Joel.
Ja, det fick igång med lite den här sympatiska ursäkten som Magnus Eriksson kommer till Fredrik Holmberg där efter matchen.
Spännande att återkomma till det. IFK Göteborg med stor i dubbel bemärkelse lappsuccé mot BP borta. Adam Kalén kom in med ett, vad det verkade, halvt segel fullt med instruktioner, eller hur var det egentligen, Jarlin?
Det var det definitivt, och det mest roliga är att han var så nervös för att släppa lappen så han höll den i, jag tror, 5 eller 6 minuter innan han skulle kasta sig ifrån sig lappen. Så ingen i BP skulle hinna se den.
Ja, mer om det sedan alltså. Häcken hackade mot Norrköping, och hur var det nu egentligen? Skrek verkligen kommentator Petter Barling ja när Häcken reducerade till 1-2? Vi har ringt upp honom för att reda ut det där lite grann. Häcken FF också i glädjetårar, läste jag nästan efter vändningen mot Piteå. Nu ska de fira i 2 dagar, bland annat på Liseberg, innan de drabbar samman i kuppen igen mot Piteå då. Dessutom ÖIS såg ut att äntligen gå mot en seger. Ni kan nog ana vad som hände sen. Nästa skräll, hårt spel och stökigt när Utsikten mötte Landskrona borta. Förvånad över den?
Knappast, va?
Nej. Hörrni, vi går rakt in i den här vårens stora fotbollshändelse i Göteborg. Yes, årets fotbollshändelse i Göteborg får man väl ändå säga redan nu, en av två i alla fall. Jag tänkte vi ska lyssna lite hur det lät för 12 år sedan, alltså senast då när IFK Göteborg drabbades samman med GAIS i Allsvenskan.
bra uppladdning inför det här. Det är många som har kommit för att se det här derbyt.
Vilken ljudkuliss och vilka tifon och vilken inramning.
Känns det i kroppen inför kvällens match mot Gais?
Det är som vanligt, det är naturligt aggressivt.
Salomonsson växer, spelar fint. Söder, Fjärsmyr, och den blir räddning på returen. Ja, där kommer EJ, en möjlighet för EJ. Han är bara 18 år den där killen. Och nu är det gul kort. Johansson, han nickar den där bollen, Allbåge klarar. Ja, det är farligt, ribban av Florén. Hur långt kommer han? Jakob Johansson, hur långt kommer han? Nu kan skicka in bollen, Stiller. Sobran Lense, helt ensam, skjuter. Men Dime Jankulovski, kaptenen, tar hand om den bollen.
Dime Jankulovski, en del fina kultnamn i det lilla montaget, eller vad säger du, Fredrik? Vad väcker det för känslor när du hör hur det gick senast i den här 0-0-matchen som det blev ju?
Det väcker stora känslor. Göteborgs legendar Peter Idje hörde man ju flyga förbi där, både Blåvitt och Gais förflutet. Och, nej, de här matcherna lockar verkligen extra känslor. Jag är beredd att hålla med Fredrik Holmberg som efter förra matchen sa att det här är inte årets match i Göteborgsfotbollen, det är årets match i Allsvenskan.
Han sa det. Ni andra då?
Ja, stämmer också in i det. Just med tanke på att det har varit så lång väntan, så blir det ju något extra. Jag visste att de möttes i cupderbyt på Bravida. Det var en fantastisk inramning där också, men gamla Ullevi, det blir något annat. Och
Allsvenskan är Allsvenskan.
Allsvenskan är Allsvenskan, så nej. Ruskigt häftig match och otroligt taggad själv också.
De blir ju odödliga, de här spelarna, på något sätt. Alltså, det är ju sådana här klipp man hittar på YouTube. Det är liksom Ekunde och det är Kjellik var med liksom, i alla fall på våren där i derbyt. Och vad säger du, Joel?
Nej, jag tänkte mest i början där liksom, tidsdokument att Anders Fredriksson kommenterar också ett Göteborgs derby. Han kommenterade ju ÖIS Öster nu i helgen här.
Alltså,
i Superettan.
Ja. Ja, den var
säger också en del. Men nej, alltså, så här, man får ju så här Real Blåvitt känsla också kring det här klippet med Sobra Lens och så vidare. Och Stare liksom, ja, övertänd som vanligt vid sidlingen.
Naturligt aggressiv.
Ja, precis. Hans klassiska, de här korta svaren han skulle ge, kontrollerat aggressiv.
Ja, ja, precis.
Något, ja, sådär. Men det var tungt då för båda de lagen då. Gais tog en seger på hela året och Blåvitt, Real Blåvitt kraschade.
Ja, precis.
Precis. De slutade väl 7 eller något sånt där och Elfsborg vann, tror jag.
Just
2012
det. Just det. Precis.
Men nu är det inget Elvestico, utan nu är det riktigt Göteborgs derby vi ställs inför. Filip, Gais har ju ändå tippat sig själva högt, gått ut ganska hårt, liksom lite kaxigt sådär ändå, och de flesta måste ju liksom borta på Gaisgården gått och bara väntat på den här matchen liksom. Det är ju den stora grejen på väldigt, väldigt lång tid. Hur tror du de mår i Gais-lägret?
Jag tror de mår alldeles ypperligt faktiskt. Det var väl Fidde som sa att de skulle bli 8 för att han skulle vara nöjd, och de själva har ju också, som du säger, varit ute och så här med glimt i ögat kanske, men gå för guldet och topp 3 och allt möjligt har de ju snackat om. Men på något sätt så, när de har blivit lite varma i kläderna här under den period jag har varit borta, så tycker jag de har gjort bra matcher, tagit stora kliv i utvecklingen, och någonstans är ju, alltså Blåvitt, de suktar ju efter att få fälla dem. Jag kommer ihåg hur taggade de var inför cupderbyt då, när man kom upp på Gaisgården och vi liksom, man for och flängde mellan de olika träningsanläggningarna. Hur ser de ut? Är de oroliga? Sådär, så de var väldigt sådär nyfikna på att veta hur läget var. Jag tror de är minst lika taggade nu, och jag tror de är ganska lugna, för de är ju på en bra plats i tabellen och fått en schysst start ändå.
Ja, Blåvitt då, de liksom går ju traditionellt sett ut med den höga energin, har en gastande dansk vid sidlinjen. Är de redan övertaggade, eller vad tror du, Fredrik?
Det tror jag. Jens Asko gastade så det sjöng om det på Grimsta igår, men även från Blåvitt håll, det här är ju årets match även för dem. Gustav Svensson, en av få då, med tanke på alla danskar nu som faktiskt har mött Gais i Göteborg, sa ju att med all respekt för Häcken, det här är vårat derby. Det här är det laget man vill möta i Göteborg, och med historik och allting. Så att jag tror att även om inte det finns Sebastian Eriksson, Pontus Wernbloom och sådana grisar kvar, så det kommer göra ont i det här derbyt.
Ja, vad förväntar ni för match? Nu är det några dagar kvar, liksom, det är klart det kommer smälla och sådär, men svårt att säga, vad tänker ni?
Ja, men, alltså, det är ju lite skillnad ändå på alltså, att Blåvitt är bortalag ändå. Alltså att de inte har det här stora publiktrycket på det sättet. De kommer ha den här lilla startas då, även om det kommer vara mycket blåvita såklart, så kanske det inte riktigt blir samma start på matchen som det hade blivit om blå, alltså som det kommer bli i höst.
Nej, nu är det ju guys som kommer vara, de kommer ju vara i majoritet. Det är ju inte så ofta det är så på derbyna historiskt att, alltså det finns ju fler blåvitsupporter än vad det finns guys-supporter, men guysarna la ju upp det lite smarta får man ju säga från deras håll, att hur de la ut biljettförsäljningen, att det var först till deras egna årskortsinnehavare, sen var det till medlemmar, och det har ju inte släppts upp till allmän försäljning, utan då har de ju på något sätt garanterat att på guys-sektionerna så kommer det ju vara guys, även om det såklart finns någon enstaka blåvitt som kanske har blivit medlem i guys, men det var ett visst datum du skulle ha blivit medlem i guys och sådär också.
Så
nej,
de är det någon liten fräckis man kan köra för att få fler biljetter? Gå in och bli medlem i guys?
Nej, men för du var tvungen att vara medlem eller årskortsinnehavare för att ens kunna köpa biljetter till guys-sektioner. Blåvitt har fått 4000, nästan 4000 biljetter. De har både den lilla remsan där nere med ståplats då, som är traditionell bortasektion, och över ett halvt om jag har förstått det rätt. Men guys har liksom på något sätt säkrat hem att de kommer vara i majoritet på Gamla Ullevi, och det är inte så ofta de är det, och det kommer nog bli ett jävla drag från deras håll, så får vi se. Men Blåvitt brukar ju, som Joel är inne på, de är ju alltid, pumpar ju max i starterna, men det ska bli intressant att se hur det ter sig den här gången.
Mm. Ja, men vad tänker ni om så här matchbild? Jag förstår att det är svårt att säga redan nu, men jag menar, Blåvitt kommer ju från en 3-0-seger, men Gais ligger ju ändå före i tabellen. Är det någon som, och Gais kommer ändå fler folk på läktaren och sådär, vilka tror ni liksom, kommer båda liksom vilja ta tag i den berömda taktpinnen liksom och dominera den här matchen, eller kommer det bara vara konstant smälla hela matchen, typ ingen styrsel på det?
Jag tror i alla fall att det kommer bli otroligt mycket eld första 10 minuterna, alltså det är väldigt många spelare.
Och då menar du på plan, ja, men, symboliskt, ja, inte, ja, precis, bokstavligt,
jo, det kan väl
läktaren.
Säkert bli en del på läktarna också, men alltså på planen, alltså Gais är väl fortfarande etta i varningsligan, Blåvitt ganska högt upp där, har fått två röda, så det är två lag som inte är blyga för smälla på. Gais har ju liksom kaxat till sig lite i det fysiska spelet jämfört med i fjol i Superettan. De är ju lite tuffare, lite hårdare, lite mer småfula, och det har väl behövts också här, gissar jag. Men jag tror med sådana spelare som Tordarsson i Blåvitt, Axel Henriksson i Gais, är han från start, alltså det kommer ju... jag ser framför mig en total fight första 10-15, och sen så att det kanske ändå blir lite mer Blåvitt initiativ och att Gais går på det här omställningsspelet. De är ganska bekväma med det, och Blåvitt har ju, som Jan Lind och ni har varit inne på, blivit mer för att föra spelet ändå, även om de har mycket USP i sitt omställningsspel också med Santos och Abraham och de här.
Men man ser ju verkligen fram emot den duellen om nu då Axel Henriksson startar för Gais mot Kolben Tordarsson. Det känns ju som du kan nästan låsa in de två i det rum och så sända den uppladdningen innan där, för det känns som att de kan bara springa och sparka ner varandra och ställer dem sig upp och så kör de vidare. Noll hjärna, mycket hjärta.
Ja, det är typ den, nästan det jag är mest taggad på av allt. Jag hoppas verkligen Fidde kör Henriksson från start i den här matchen nu för att få se den duellen, och sen är ju Milovanovic i Gais också jäkla hård för och sådär, så de kommer nog ösa på.
Ja, Jalkoje har väl varit lite flängre senast också, både filmningar och tuffa tacklingar. Ja, det kan nog smälla på många håll, tänker jag.
Ja, det var en märklig situation där med Jalkoje i derbyt mot Häcken, när han först klippte även Hovland så att han nära var liksom att flyga upp i pressläktaren och inte ens fick gult.
Och sen men ens tillsägelse
fick han. Ja, han fick en lång tillsägelse.
Vet du fan hur han nådde fram till Malik där?
Nej, det kändes som att det var inte liksom starkast kommunikation. Stökigt. Och sen filmade han ju till sig ett gult kort 2 minuter senare.
Just det. Ja, precis. Det var ju derbyt mot Häcken det, ja. Men jag tänker ju ändå att det kommer ju vara en viktig ingrediens att lyckas hålla huvudet kallt. Jag menar, Tordarsson har ju misslyckats med det förut. Liksom. Hur kan man förbereda sig på det? Hur tror ni att man förbereder sig på det? Liksom? Att intala sig själva att vara råpåkopplade, men ta det lite lugnt också. Går det?
Jag tror det är svårt, framförallt för de spelarna som är som Axel Henriksson eller Kolben Tordarsson. Han tog ett tidigt gul kort i senaste matchen, eller igen då Tordarsson, och då kände man oj, nu byter de snart ut honom. Men han fick behålla honom på plan och han tog inte mer gul kort. Men jag tror att Jens Asko är nog den sista tränaren som kommer mana till lugn och sina spelare. Håll huvudet kallt här. Det är snarare tvärtom här. Fortsätt sådär.
Där tror jag kanske Fidde kommer vara lite annorlunda. Alltså, jag tror väl mer att tränarnas uppdrag i det här, de kommer inte behöva elda upp sina spelare. Alltså, det kommer ju vara, de kommer ju gå på nåla, vara dundertaggade i omklädningsrummet innan. Sen kommer de ut, sannolikt blir det ju en fantastisk inramning. Det där kommer ju komma av sig själv.
Mm. Men kommer de kunna hålla sig från att gapa? Nej, för båda de tränarna är väl jävligt gapiga?
Det är de ju, liksom. De är ju jävligt gapiga. Men just innan så tror jag deras roll är nog viktig, att de kanske håller sig lite coola då. Men sen när matchen väl är igång, då tror jag inte någon av dem heller klarar av att lägga band på sig. Men ja, Thordarson, Henriksson fick ju också gult kort direkt när han blev inbytt nu mot Djurgården. Vad tog det, 10 sekunder eller någonting? Så det är som sagt...
Ruskig satsning där ju direkt när man sprang över någon gubbe. Ja. Han var ju nära på att ta ett gult kort till där. När han, ja, där var den löpning, full sekvens. Löpning. Mm. Fel touch där, då är det ett andra gult.
Men så... mycket hänger ju på domaren också, vad man sätter för nivå.
Vet vi vem som dömer? Är det
jag vet inte det. Vet ni det eller?
Jag har inte hunnit kolla
det
än.
Det känns som en match för Glenn Nyberg liksom, som kan hålla, sätta en nivå, tillåta ganska hårt spel liksom, så att det blir de här kortfesterna liksom, tidigt i matchen. Nej. Vilket är inte bra för någon. Det är inte bra för spelet, det är inte bra för lagen, det är inte bra för publiken.
Nej, fan, man ber ju för att det inte ska bli något rött kort. Alltså, så här, det blir ju så tråkiga matcher tycker jag. När det
då
blir,
vill man nästan ha ett kompensationsrött.
Ja, det är så sjukt tråkigt att se de här matcherna.
Ja. Vi kommer att prata mer om Blåvitt och Guys senare. De har ju haft... ja, det blir nästan som uppladdningsmatcher inför derbyt då. Guys åkte till Stockholm och förlorade och Blåvitt vann mot BP. Det blir lite analys av de matcherna och lite mer då att blicka framåt igen mot derbyt. Men om det är nervöst för spelare och ledare i lagen, kan man ju bara tänka sig hur nervöst det är i supporterleden vid det här laget. En vecka kvar till match, knappt. Vad är det för känsla som går genom kroppen? Hur långt är det mellan magknipsskoven? Har man strykt halsdukarna redan? Hur ligger det till egentligen? Det är med stor glädje nu som jag välkomnar två gäster till podden. Elsa Alm, du sitter bland annat i styrelsen för Blåvitt supporterorganisation Änglarna. Välkommen! Härligt att ha dig med. Alexander Piaget också, inbiten gaisare, tillika ekonomireporter här på Göteborgsposten. Välkommen till dig också.
Tack.
Ska vi börja lite med dig, Elsa. Hur är det egentligen i kroppen din den här veckan? Hur mår du? Hur går tankarna?
Men det börjar bli lite nervöst. Framförallt har man ju kanske laddat upp för matchen som var igår mot Brommapojkarna. Först och främst tänkte att får vi inte med oss ett bra resultat där, så blir det riktigt, riktigt jobbigt. Nu blev det en väldigt härlig tillställning på Grimsta igår, och man känner att man kanske har lite mer energi inför kommande vecka. Men det är klart att när man ser fram emot det första allsvenska derbyt i Göteborg på 12 år, så är det såklart inte en vecka där man slappnar av, utan man är på helspänn helt enkelt.
Du bor ju i Stockholm också. Känner du dig... Förstå folk liksom hur du mår? Eller känner du att du går runt och är missförstådd i liksom främmande land typ?
Ja, men en sak som har varit lite jobbigt med att jobba i Stockholm de senaste åren, även om jag har halva min bas i Göteborg, så har det varit att man framförallt har mött kanske AIK-are, djurgårdare och hammarbyare på jobbet efter att de har vunnit mot oss på Tell 2. Och jag slipper ju den här gången att möta gaisare på jobbet, för det har vi inga. Men jag tror att det kommer vara betydligt mycket värre för alla göteborgare som behöver mötas på arbetsplatserna och på ett annat sätt se varandra i ögonen efter en vinstförlust eller ett jobbigt kryss.
Gaisare på jobbet har ju vi som sitter här i GP-huset och en del blåvita husar och allt möjligt. Men en av dem som är gaisare, det är ju du, Alexander Piaget.
Mm.
Jag var på väg att börja fråga dig hur du mår innan, men då liksom kändes det som att jag satte igång ett långt resonemang om att du har mått dåligt väldigt länge inför det här och så vidare. Då sa jag stopp, vi tar det här sen. Nu, hur mår du, Alexander?
Vi är vana att må dåligt egentligen.
Ni gaisare, ja.
Ja, precis. Mm. Nej, men jag vet inte, jag tycker inte det är någon skillnad så här, just att det är en vecka kvar. Det är väl mer, jag tycker man har tänkt, alltså redan när det blev klart eller liksom när spelschemat kom eller sådär, hur ska det bli, hur många poäng ska vi ha inför den där matchen och så. Så den typen av tankar har man ändå haft. Sen vet jag inte. Alltså det ska ju också bli ganska kul.
Ja, du kan ändå glädjas åt det stora.
Ja.
Har du liksom någon sån här plan för dagen som är viktig för dig? Någon ritual? Har du redan börjat tänka nu hur du ska lägga upp det liksom?
Ja, jag har tänkt lite på att man kommer behöva äta till exempel. Och att det kommer vara så jävla mycket folk så vi kommer kanske inte kunna gå till något sånt uppladdningsställe. Men det har varit lite en generell trend faktiskt nu i Allsvenskan att man är ju, de 11 åren i Superettan var det liksom inte riktigt en fråga ifall man skulle få plats på barerna inför match eller så. Men det har ändå aktualiserats. Sådär, så ja.
Ja. Elsa, vad har du för förväntningar på matchen då? Det är ändå Gais som har hemmaplan. Vad har du för förväntan på liksom, stämningen på arenan?
Nej, men jag tror att det kommer vara två kortsidor som jag sitter för att någonstans vinna både läktarkampen och se till att försöka påverka matchen dit man vill. Och jag tror framförallt också att även om Gais har hemmaplan så tror jag att Blåvitt kommer göra sitt, inte minst vi på läktaren, för att visa att det minsann är vår stad och att vi också vill synas och höra så många som möjligt som har fått biljetter. Biljetterna tog ju slut väldigt, väldigt snabbt och jag vet att det är många som fortfarande står utan som verkligen kämpar för att få en biljett till matchen. Så jag tror att vi minsann kommer se en ganska färgad arena av Blåvitt också.
Mm. Vill du in där, Alexander?
Nej.
Vi pratade innan här om huruvida lagen kommer vara övertända. Liksom. Att Blåvitt har gjort sig kända i år för att gå ut hårt och man har liksom en galen dansk på sidan som står och gapar på alla. Liksom. Och Fidde Holmberg är ju ganska bra i gasen, han med vid sidlinjen. Du pratade om att man måste äta, Alexander. Liksom, finns det någon risk för övertagning även från er sida, tror ni?
Alltså på läktaren vet jag inte, men det finns väl vissa spelare som har sina styrkor i att vara aggressiva. Jag tänker på typ en sån som Axel Henriksson.
Ja, vi var inne på honom här förut.
Ja, senast den liksom går in och tar ett gult kort efter en touch typ. Där kanske man ändå behöver ha någon form av, det är klart att man vill att de ska spela på det och att man ska spela på sina styrkor och så, men det får ju vara liksom kontrollerad taggning kanske. Mm. Samtidigt som att jag tror att det är ju vårt starka kort att vi ska ju gå ut och köra och springa så mycket det bara går och smälla på.
Elsa, inte det är ert starka kort också på ett sätt? Gå ut och bara köra och smälla.
Det var väl det under Micke Stahre i alla fall. Då är det väl väldigt mycket ut och bara kör. Men nu finns det väl lite mer av en spelbidé och en spelutbyggnad. Och jag tycker att det ser ganska mycket bättre ut. Det som kan oroa mig lite det är att jag kikade på Djurgården mot Gais i söndags och var på plats på Tele2 på pressläktaren. Och jag tyckte det var väldigt intressant i när Djurgården gjorde byte och bland annat fick in Musa Gurbanli. Och när han började pressa högt så kändes det som att Gais trivs väldigt, väldigt bra med det. Och att det kändes som att man på ett annat sätt också vill spela sig ur press. Och där kanske det kan bli en utmaning för Blåvitt att antingen så får man väl på ett annat sätt ställa sig lite lägre och se ifall Gais vill föra ett spel, vilket man inte känns jättebekväm med. Ser inte ut så i alla fall. Eller så får man på ett annat sätt gå ut och pressa högt och försöka styra spelet så gott man kan. Men det ska bli spännande. Jag tror att det kan bli en ganska, ganska jämn match. Och ett derby lever ju alltid sitt egna liv. Så att man är ju såklart orolig.
Hur känner du, Alexander? Är du liksom, kräver du en seger? Eller liksom, vad är dina förväntningar på Gais?
Alltså jag tycker det är lite svårt det där, för jag menar rent Blåvitt är ju favoriter så som
är liksom, de det då? Gais ligger före i tabellen.
Precis, för så som världen är liksom uppbyggd så ska det ju inte gå att ha det på något annat sätt än att de är favoriter, men det är ju också så att man känner att jag har tappat poäng borta mot Djurgården, de är ändå någon form av guldfavorit och så, men nu ska vi möta ett av de här liksom mittenlagen som vi ska slåss mot och hålla oss bakom i tabellen. Så att det är ju liksom, jag vet inte, jag tror det är två ganska jämnt kommer det vara.
Vad tänker du, Elsa? Vad har du för förväntningar på Blåvitt?
Men jag hoppas att vi någonstans fortsätter med det fina spelet som vi ändå fått se. Nu gav det också utdelning på Grimsta, vilket också gör att man kanske kommer in med förväntan av att det nu också ska göras mål, vilket vi haft problem med tidigare. Så jag hoppas att man går ut och kör sitt fina spel och framförallt också att man står upp väl och försöker hålla sig så impakta man kan.
Fredrik, Filip, vill ni in med något?
Jag vill väl egentligen fråga er båda att nu har ni ändå mött, liksom, för Alexanders del har varit ÖIS, det har varit Utsikten som derby och för Blåvitt med Häcken. Det här är ju ändå det stora derbyt i Göteborg. Hur är det att äntligen mötas igen 12 år senare?
Jag tror inte att alltså just att det är ett allsvenskt derby, det skiter man väl i, eller? Alltså, det var ju inte så att då i kuppen att man tänkte ja, gött 2-1 till oss, men det var ju inte allsvenskan. Alltså, jag tror att det finns inga matcher mellan de här lagen som inte är på max anspänning. Så att jag tycker inte riktigt att det känns som att det är 12 år sedan, utan det är mer vad är det då? 2 år sedan? Ett år sedan.
Ja, vad fan, det är ändå kuppen, Alexander.
Nej,
nu är det allsvenskan. Det var inte det på Bravida, liksom.
Bravida som också är i hetluften.
Ja,
eller vad tänker du på? Vill jag skjuta in i min roll som ekonomi.
Ja, just det. Ja, det tar vi någon annan gång.
Ja,
absolut.
Jag är lite nyfiken på vad ni känner kring, det var ju en debatt tidigt innan vi visste var matchen skulle gå, om den skulle gå på Stora Ullevi eller Gamla Ullevi. Det är ju känt att Gamla Ullevi, liksom, akustiken är bättre där och sådär, men det hade också kunnat bli en enorm folkfest på Stora Ullevi. Är ni nöjda eller missnöjda med att den hamnade där den hamnade? Vad känner ni som supportrar?
Nej, men så här, Stora Ullevi har sin charm i mycket, men det är ju framförallt inte en särskilt bra fotbollsarena. Man kommer väldigt långt ifrån plan, vi snackar liksom löparplan och runt omkring. Du får liksom inte den här impakta känslan som Gamla Ullevi ändå ger. Sen har Gamla Ullevi väldigt stora problem, framförallt så var den arena som var omodern redan när den byggdes. Vi vet att bortasektionen är direkt otrevlig, bland de otrevligaste i Sverige att stå på. Vi vet också att den är bristfällig. Allra helst skulle vi väl se liksom en utbyggnad eller en ny arena som också hade gett lite andra möjligheter. Men mellan liksom Stora och Gamla Ullevi så får jag väl ändå säga Gamla. Och för att återknyta lite till frågan som ni ställde tidigare, ifall jag tycker att det spelar någon roll att det är allsvenskan, så tycker jag verkligen att det gör det. För att nu går det en annan sak att man går ut och spelar för poäng. Man är mitt inne i säsong, vilket man inte är när man är i kuppen. Det är matcher som man tar som supporter i alla fall på ett större allvar, tycker jag. Kuppen känns fortfarande lite som en försäsong, även nu när man har gjort om konceptet och det känns som att det är lite mer på spel. Men på många sätt så är det fortfarande en försäsong. Och när man är mitt inne i allsvenskan så är det en lite annan grej. Men för mig personligen så är det också speciellt för att min första match som jag gick på som Blåvitt supporter, så var jag 11 år gammal, och det var faktiskt Gais mot IFK Göteborg på Gamla Ullevi 2012. Så att det är faktiskt senast, och det var också en vårmatch, och det var typ första vårdagen i Göteborg. Och min mamma hade också köpt biljetter på fel ställe, så vi gick in med Blåvitt-allstukar på Gais hemmasektion, och sen fick vi ledas över till andra sidan på nedre ståplats, vilket är kanske den sämsta sektionen man kan stå på. Men matchen slutade 1-1. Jag vet att Tobias Hussein gjorde ett sent mål och Norrin Gerzik tog ett gult kort. Men i övrigt så var det verkligen stämningen som jag fastnade för. Åka någonstans, åka 60-bussen hem och se olika halsdukar och se liksom blickar som ändå betydde att man visste hur de andra mådde. Och det är någonting speciellt när hela stan visar färg på det sättet. Och det är också en speciell grej, tycker jag, att det faktiskt blir på Gamla Ullevi och inte på Bravida där de tidigare cupmatcherna har varit. Utan nu får vi liksom en match på vår arena på en ställe mitt i stan där man också kommer se att hela stan präglas av de två större lagen som just nu är i Allsvenskan. Mm. Så det ska bli superkul att se.
Vad säger du, Alexander? Är du nöjd med Gamla?
Ja. Det tycker jag.
Det känns inte som det är något som du har gått runt och klurat på hela veckan, alltså, typ, vad känns bäst i magen.
Nej, alltså om man har ett årskort så behöver man ju bara ha koll på vilken tid och vilken dag, och sen dyker man upp. Men av de så skulle jag också säga att Gamla Ullevi, alltså jag vill inte sitta och säga att jag är nöjd med Gamla Ullevi.
Ingen är nöjd med Gamla Ullevi.
Ryck ut det citatet nu.
Men jag tycker också att det är bra. Däremot så tycker jag faktiskt, om man ska vara lite självkritisk, att det här med att ta en massa mer betalt för just den här matchen, det tycker inte jag är så snyggt. Utan i alla fall, det kunde få finnas någon ståplatssektion som var ordinarie pris, tycker jag.
Mm.
Det är inte så...
Men ni har väl fortfarande inte sålt ut nedre ståplats?
Nej, det kanske är för att det kostar 300 spänn nästan.
Ja, det blir något att fundera på till nästa gång det drabbar samman då. Stort tack Elsa Alm och Alexander Piaget för att ni var med i Inga Dörnar och snackade upp den här matchen. Lycka till önskar vi väl er båda.
Tack.
Stort tack.
Ja, vi lämnar derbyt här för nu. Det är några dagar kvar, men tanken är att vi ska komma tillbaka då inför själva matchen eller närmast lite grann med ett extra avsnitt. Visst tänker ni det?
Ja, vi hoppas på det. Ja. Det är siktet inställt på.
Ja, det gör vi. Då kommer ni få allt inför matchen. Skadeläget, troliga startelver och så vidare, de senaste snackisarna. Men det tar vi då. Håll utkik i poddflödet i din poddspelare där vi heter Inga Dörnare såklart. I vanliga fall så brukar han sitta på en stol här i studion och säga bryt, eller i bästa fall kanske bra jobbat när han står, nu står han här framme med mikrofonen, gud jag kan inte prata, bara försökte på lite halländska däremellan. Den jag talar om i alla fall är ju Inga Dörnares producent Adam Bergsten. Hallå Adam.
Hej, 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 hej.
Du, jag har ju liksom noterat dig här i veckan när du går runt i det öppna kontorslandskapet och liksom nynnat på lite olika fotbollslåtar. Och det är ju för att du har gett dig in i den världen.
Ja. Yeah.
Ganska ordentligt också. Jag såg dig också häromdagen djupt försjunken med hörlurar på då vid din jobbdator, och då satt du liksom så här och tryckte på mellanslag på tangentbordet så. Duck, duck. Men en sån konstig BPM-mätare förstod jag sen. Också en del då i den här resan som du har gjort i inmarschlåtar. Berätta, vad är det du har haft för dig närmare bestämt?
Jo, för jag tänkte att vi måste prata om det här med allsvenska inmarschlåtar. För alla minns vi väl stunden när vi stod på läktaren med en korv i näven, sena på fingrarna, kanske ketchup. Precis skulle till att peppa igång inför säsongens första match. Laget ska precis gå ut på plan och man tänker att nu kommer den peppig låt i marschtakt. Istället möts man av en ballad som laget finstämt ska tåga ut till. Istället för en uppeldad känsla står man kanske där med en liten tår i ögat och tänker att det här var ju fint och så, men inte så särskilt uppiggande. När hände detta och varför? Så känslan jag har är rätt mycket att landets fotbollsklubba vaknade en morgon och tänkte, vi ska ha en lugn och fin låt. Tår i ögat ska det vara. Mm. Och sen gick det fort, eller ska vi säga, sen gick det långsamt. Jag har gjort en liten jämförelse och då har haft lite extra fokus på lagen här omkring. Och jag ser ingenting om kvaliteten på de här låtarna eller huruvida de är bra eller inte. Alltså, vissa är ju riktigt bra, så är det ju. Men det här är mer en reflektion över ett fenomen. Vi kan väl börja med Guys som hade den här väldigt häftiga låten när de tågade in mellan 2009 och 2010.
Den här känner man igen då.
Väldigt häftigt och fräckt. Det känns lite som när de presenterar karaktärerna i förtexten till en riktigt fräck och lite knasig brittisk gangsterfilm. Men precis som så många andra klubbar vaknade Guys en morgon och tänkte ballad! Och nu låter det istället så här. Ja, alltså en fantastisk låt på alla sätt och vis. Jag ser ingenting annat. Jag försöker bara peka på ett fenomen.
Ja, men det är ju verkligen att det har skett en stor svängning typ i det här balladgänget. Men den här Håkan-låten, den är ju objektivt jättebra. Men är det liksom så här, Filip, jag tänker i Guys-led. Hur nöjda är man med den?
Som jag har förstått det och vad jag har kunnat lyssna mig till så är det lite delat där. Vissa tycker att den är lite för långsam och lite för liksom invecklat kanske, och man får liksom inte det där riktiga trycket i den. Nej. Och det är ju det man ofta vill uppnå med de här balladerna, att de ska vara lätta att få det där riktiga draget, som exempelvis ja, men Blåvitt får med Snart skiner Poseidon och sådär. Men sen har ju Guys tidigare, det har de faktiskt slutat med i år, att efter Gårdakvarnar skit Street så har de ju spelat Här kommer de med Attentat. Aha, som är en den är ju riktigt så här pushy. Så de har kört Gårdakvarna skit först och sen precis när spelarna går in så har de kört Attentatlåten. Men den har de tagit bort inför den här säsongen. För den har jag inte hört på hemmamatcherna nu längre i alla fall. Så de har korrigerat lite. De har haft alltså de har gjort någon slags dubbel där tidigare, men jag tror ändå att ganska många är ganska nöjda med Gårdakvarna skit också, för återigen, det är ju en fantastisk låt. Så.
Det är det ju. Vad har du med då?
Jo, jag bara konstaterar här att hoppet i BPM, alltså beats per min i slagminuten, det är ändå 30 steg ner.
Ja, det är så det du har kontrollerat när du suttit med mellanslag.
Precis, där. Jag har suttit där och haft, gjort det där manuellt. Men vi går vidare till nästa exempel som rör ÖIS. Och trenden går att spåra även här mot slutet av 00-talet. Då lät det så här på ÖIS-matcherna.
Det är ju disco nästan.
Ni fattar vad jag menar. Här får vi en annan typ av pepp. Med lite karnevaltrummor och visslor. En riktigt grabbig kör och en god klassisk överstämma där. Men säg den lycka som varar. Precis som många andra klubbar vaknade ÖISen morgon och tänkte ballad. Och nu låter det så här.
Spelar ÖIS den här som inmarschlag?
Ja, ja, absolut.
Det hade jag faktiskt ingen aning om. Det var länge sedan jag var på ÖIS.
Ja, det märker vi, för den har de kört rätt så länge. Afzelius var ju ÖISare.
Ja, ja, jag misstänkte nästan det.
Och samma sak här då. Det går ju liksom inte att klaga på själva låten. Många är väl ändå överens om att den är bra och noterbart. Är faktiskt att låten i sig är nästan lika snabb som sin föregångare. Mm. Vissa skulle nog till och med protestera mot att kalla den för en ballad. Men håll med om att det är en lite annan ton, om ni fattar vad jag menar.
Ja, det är inte den där manskörköret som Go West-covern de hade där.
Ja, men så skönt att vara ÖIS. Det är mitt favoritminne under mina år på GP-sporten kring ÖIS. En bortamatch för dem mot Halmstad. De vann, den här dunkades omklädningsrum på högsta volym och legendaren Sören Börjesson kommer ut dansandes och sjunger med den här. Ja. Det var fina scener.
Han älskar den här låten.
Mitt gamla lag Sandarna BK i Majerna körde också Go West, fast utan egen text. Så det är en populär, jag vet inte vad jag vill säga med, bara få in att vi gjorde
den är väl lite, men då, däremot, jag tror ÖISarna är nog, där är den lite mer debatt om man är helt nöjd med den här Sång till friheten, för den blir inte heller riktigt, min bild är att den breda massan, de söker ändå efter något annat, även om det också är en fantastisk låt. Så ja,
men det är också
den
att
är inte
den
riktigt
är på skånska.
Den är ju för bred.
Alltså det är, ja, men, alltså, den är för känd liksom redan på förhand. Ja. Och den är inte skriven för fotboll, inte Håkan Hellström-låten heller. Men den är liksom, den är förknippad med så mycket annat, alltså typ dop och sånt.
Ja. Ja, men jag menar bara att det känns som lite så bara, åh, det är en känd som gillar oss. Kan vi inte ta hans låt? Ja, att det känns lite så jagsvagt.
Ja, och sen funkar den inte heller på en fotbolls
jag måste säga att jag är väldigt förvånad, och det är alltså konstigt kanske att jag inte känner till det här, men att jag blir väldigt så, va? Varför har de den här?
Ja, det är härliga när de typ när de slog Elfsborg i cupen och sjunger så skönt att vara ÖIS-are liksom efter matchen när spelarna kommer fram.
Man kommer ihåg förr när man var liten, då var man ju runt på typ de flesta lagen här i stan, men då var det ju den ÖIS, då vinner ÖIS, den tyckte jag de körde mycket.
Ja, just det.
Kanske inte var inmarsch, kommer ni inte ha det? Lirarnas eget lag blir starkare för varje dag. Ja, skitsamma.
Vi går vidare i listan här. För Blåvitt, de följer nästan exakt samma mönster. Och de byter också låt nästan exakt samtidigt som de andra lagen. Många känner säkert igen hur det lät för.
Heja Blåvitt, heja Blåvitt, nu ska vi mot toppen gå.
Ja. Precis som många andra klubbar vaknade IFK Göteborg upp en morgon och tänkte, vad tänkte de? Ballad tänkte de. Och nu låter det ju så här. Ja, jag tror att ni har fattat galoppen här. Men för ordningens skull så går vi vidare och snackar om Häcken. Så här lät det.
Vi är inte från Göteborg.
Ja, precis som många andra klubbar vaknade Häcken imorgon och tänkte ballad. Nu låter det så här. Aha, tänker kanske en vaken lyssnare. Vänta lite här nu. Ida Redigs låt är ju faktiskt snabbare än Napoleons Den stora skillnaden. Den viktiga skillnaden, förlåt.
Ja, ja.
Men känslan och energin drar ju verkligen åt ballad i den senare. Så nu kallar vi den för det.
Men det är en marschballad då på något sätt.
Och vi kommer faktiskt till precis detta, Kalle. För noterbart är, och nu blir det lite musikteori här, att man skulle kunna kalla både Häckens förra och nuvarande låt för en 6-8. Om man tycker att det här säger inte med någonting så går det som ram-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam.
Det är en 6-8.
1-2-3-4-5-6. 1-2-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- inte från Göteborg.
Ja, men man, det har ju ett visst tryck i sig ändå.
Ja,
även
precis.
Den där Heja Blåvitt är väl lite så.
Nej, det är väldigt fyrt.
Hej igen. Vi behöver inte bråka om det, Adam.
Nej, förlåt. Ja, men vad jag vill komma fram till är att jag anar en liten trend här. Därför att snart skinner Poseidon är ju också i en valstakt, ju, eller hur? Här kan ni dansa vals till. En, två, tre. En, två, tre.
Absolut. En, två, tre.
Och vad är också i en valstakt, just det?
Just idag är jag stark. Ja, det är bra, Adam. Jag har inte tänkt på.
Även detta är ju lite så lugnt och fint, eller hur? Ja, men undrar kanske ni nu, det måste väl ändå finnas ett undantag som bekräftar regeln. Och ja, det gör det såklart. Och undantaget i det här fallet heter, någon som tar den?
Alltså vilket lag som Älvsborg. Inte har.
Ja, Älvsborg, ah. Precis.
Besseling, han brukar så gunga till denna.
Jag försökte inte ens fråga.
Älvsborg som gick från en ganska stämningsfull låt till en lite fräckare och punkigare låt. Båda från samma band. Så här lät det. Eller hur? Och så här blev det.
Vilken jävla uppgradering de har gjort, eller?
Ja, det måste, tycker
den här
jag.
Tycker jag ändå är riktigt god. Och den förra är ju en katastrof.
Det är någon sorts irländsk visa-grej de vill låta lite grann.
Ja, som jag även hittade gamla, tror jag det var Värnamos, eller deras nuvarande till och med, som också har lite den här. Det är irländska armén på mars lite grann. Mm. Men det enda
målbilden alla vill åt.
Ja, men vad är det man vill då? Det är det där pubbiga, liksom, det där skråliga som man gillar. Liksom. Ja, det är något folkligt med det.
Jag tror det, men det är någonting med den här sån här tin whistle, eller vad säger man, den här flöjten som liksom är lite så, här kommer Dropkick Murphys och nu ska vi spöa det här laget vi ska möta nu. Men det enda exemplet jag kan hitta i
allsvenskan. Klassisk supporterkultur du beskriver där. Ja, fortsätt.
Jo, men det enda exemplet jag kan hitta i allsvenskan på ett lag som faktiskt har kvar sin gamla peppiga låt är faktiskt något så innerstadig som Djurgården. Så här låter det på deras hemmamatcher.
Sjung av hjärtat, sjung. Ja.
Jag tycker detta hedrar Djurgården. Men övergången från peppig låt till en lite lugnare låt har såklart inte skett helt utan kontroverser. Filip var inne på det lite tidigare här, för det här med ens favoritlag är ju känsliga saker såklart. I min research har jag läst om flera klubbar som inte har bytt låt för att de helt enkelt inte har kommit överens. Och många kan nog dra sig till minnes inmarschlåtar som aldrig varade längre än en eller ett par säsonger. Men på det stora hela är trenden tydlig. Så här låter det på Norrköpings matcher. I Västerås. Vi är grönt, vi är vitt, vi är grönvitt. Ja, vi är vitt. en till 6-8 där.
Jag trodde det var
horribelt dåligt. Horribelt.
Hörde ni där? 6-8, vi är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Ja, det kom igen. Vill ni ha en till 6-8 kanske?
Ja, tack.
Så här låter det hemskt. Eller varför inte Mjällby?
Är det också så? Räkna.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, hur kommer detta sig nu då, kanske ni undrar. Varför vill nästan alla lag gå in till en lugn, stämningsfull låt? Finns det någon sorts urkund bland fotbollslåtar som lockar till valstakt och 6-8? Det är som att man tänker att det kanske finns ett framgångsrikt fotbollslag där ute någonstans som har en stark låt med känslor där. Kanske är en stadig 6-8 och kanske har haft viss påverkan på andra lag. Men jag kan ju såklart bara spekulera. Har väl inget stensäkert case egentligen, men vi kan ju alla hjälpas åt och tänka på vad det hade kunnat vara. Alltså jag har ingen aning. Svårt här. Vad hade det kunnat vara? Jag menar, vi är inte direkt kända för att se oss om efter influenser. Och engelsk fotboll har vi av tradition varit ganska ointresserade av. Jag vet inte. Det får kanske helt enkelt fortsätta vara ett mysterium det här med varför svenska lag plötsligt kom på att det vore fett att gå in till en lite mer stämningsfull låt.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vi ska prata lite matcher också från omgången som gått. Vad har hänt med Black and Yellow där ute på Hisingen egentligen? Wiz Khalifa? Var det inte den de gick in till?
Det var en paus också. Nej, men den hade de som inmarsch.
Jo, men kör de inte den i paus nu? Alltså inför andra halvlek, tror jag.
Jo, den spelas fortfarande.
Ja, mm. Precis.
Ja, ja, den, så är det med den saken i alla fall. Men i den relativa värmen då på Hisingen i söndags förlorade BK Häcken mot IFK Norrköping. Det har man inte gjort på jättelänge. Jag bara hörde att de hade sån kanonstatistik på Norrköping för övrigt. Men 1-2 blev det. Vad är det som inte stämmer för Häcken?
Alltså, man trodde ju verkligen att de var på gång nu när de hade liksom slagit Hammarby och Blåvitt, Blåvitt borta och ett starkt Hammarby hemma. Men jag vet, det är lite svårt att sätta finger på, för de spelar ju ganska bra fotboll, liksom offensiv fotboll. Inossa är liksom kanon och Simon Gustafsson är tillbaka i gammalt gott slag igen. Men det blir... Det är så jäkligt tråkigt att säga sista tredjedelen.
Jo.
Det är man fan allergisk på nu.
Ja, men det funkar ju inte där för dem alltid.
Men nästan hela matchen spelades ju på sista tredjedelen. Eftersom att Norrköping i princip ställde upp ett handbollsförsvar långa stunder i alla fall. Jag kunde känna lite när jag såg matchen bara, hallå, skjut? Frågetecken.
Ja, klassiska som liksom, ska spelas hela vägen in i mål.
Ja. Ja, det är väl ett syndrom de lider av. För man kan inte riktigt säga att det bara är alltså dåliga avslut. Grejen är att tittar man på expected goals-tabellen eller expected points-tabellen också, så är i alla fall expected points. Häcken har inte så många expected points, och då har de sannolikt inte så många expected goals heller. De är inte så hotande som de borde kunna vara med all den offensiva kvaliteten som de har, men ja, lite liksom när de då väl lyckas täta till försvaret, håller nolla mot Blåvitt, så tänker man, precis som du sa där Joel, nu är de på gång, nu börjar det flyga för Pack och gänget, men det här var ju en jättemissräkning såklart.
Ja, det får man säga ändå. De kom ju inte till så himla många farliga lägen heller egentligen under matchen.
Nej, och jag tycker ju alltså, nummer 9-positionen där har de ju inte riktigt fått igång sen Benny Traoré lämnade Häcken.
Det känns som de har tre jämnkalla alternativ nu.
De har liksom jättebra yttrar, Lajoni och Inossa. Mm. Och de har bra liksom, spetsiga, offensiva, centrala mittfältare. Mm. Men de har ingen Jeremy.
Får jag säga en sak om Lajoni? För att han gjorde ju målet mot Blåvitt. Det känner alla till här inne. Han liksom vek in som han gör och drog den bort det. Nu mötte han Jaya Kalli i Norrköping, också gammal Blåvitt-bekant. Jaya Kalli var ju i princip så här: hej på dig, du kommer tyvärr inte kunna vika in, men varsågod och gå förbi och slå ett inlägg, det är inga problem. För att han lät ju Lajoni gå på utsidan, alltså det var öppen gata för Lajoni att gå ner och slå på högerfoten. När det är så tydligt att han liksom får fri lejd att göra det varje gång, måste man inte kunna utnyttja det lite bättre då? Att man liksom har en plan, bara, det kanske de har, men lite effektivare plan, liksom hur man ska löpa, vad man vill slå det inlägget. För att man kommer till ett inlägg från kortsidan typ hur enkelt man vill, hur enkelt som helst.
Ja, samtidigt så har det ju varit liksom, det har ju funnits sådana spelare i alla tider som har varit extremt enfotade och alltid viker in. Mm. Det man tänker på med Lajoni är ju såklart i jämförelse med Arjen Robben, som alla visste skulle vika in. Men försvararna kunde inte hantera honom ändå.
Nej, men nu kunde jag kan ändå hantera det.
Precis, och då ligger det ändå på Lajoni tycker jag. Ja. Att vara lite snabbare, lite mer, ja, jag kan inte säga oförutsägbar, för han är, det kan han inte vara. Men jag vet inte, för så har jag tyckt om många spelare genom åren. Varför tillåter de honom gå in?
Men jag tycker han brister ju lite där. Mm. Alltså han är otroligt fin när han får löpa med bollen, och han är ju bra på att skära in. Men han är inte så jäkla snabb liksom, att funkar inte den grejen då så ska han komma runt och slå det där inlägget, då är han ganska, och det är ganska många spelare som är faktiskt rätt så enfotade. Min känsla är att det är vanligare att vänsterfotade spelare har jävligt enfotade och blir ganska begränsade sen, och där är jag lite förvånad över att fler försvarsspelare inte är tuffare, för man ser ofta försvarsspelare som, alltså det är ju bara ta vänsterfoten så är den spelaren i princip utraderad. Mm. Så bra försvarsspel av Jaya Kalli där.
Han är lite endimensionell Lajoni.
Ja, men lite
inte
så.
Bara enfotad utan också endimensionell.
Jaya Kalli.
Ja, men att det är hans go-to move liksom. Mm.
Jaya Kalli är ju rätt enfotad själv.
Ja, det får man säga.
Så han liksom hade lite
men inte lika
endimensionell. Ja, jag vet inte. Jag bara tänker, hade man liksom haft en nickstark typ mittfältare som fyllde på i boxen, så hade man bara kunnat chippa in den där och nicka in några.
Eller som Joel var inne på, en nia som faktiskt levererar. Mm, alltså en Jeremejeff i form, en Benny Traoré, och hittade de in med inspelen bak banan liksom, och det blev mål. Nu är ju, som du sa, alla är jämnkalla i Häcken. Mm. Det är en bedrift i sig.
Men kolla hur de rörde sig i boxen, Jeremejeff och Benny Traoré. Mm. Alltså, kom bollen på kanten som den alltid gör i Häcken, numera på Lajoni och sådär, så såg man liksom i rörelse, men som man satt live så kunde man titta på hur en sån som Jeremejeff rörde på sig. Han var alltid ledig. Han fanns tillgänglig.
Ja, så är det inte riktigt nu.
Nej, det är det inte.
Nej, sen Benny, han var ju mer, alltså då spelar ju också Häcken en fotboll som, även om de har skicklig individuell kvalitet nu, så var ju hela deras spel, det var ju det bästa man sett liksom av ett allsvenskt lag i modern tid, hur de spelade den våren, typ Malmö nu kanske också, men nu Ristić, nu gjorde han väl mål i för sig, men då, nej, där har de ju ett
problem. Men ja, man kan ju lösa det genom, som ni var inne på här lite, att fyll på med fler mittfält också. För jag tycker de blir lite isolerade ibland också.
Mm. Jag ville bara höra hela tanken om den taken. Men på tal om Ristić då, så blev det lite av en snackis i sociala medier efteråt när det målet kom från Ristić. För då lät det så här i Discoverys sändning.
Lajoni, nu inlägg med vänster. Ristić! Ja!
Reagerar ni på någonting?
Nej.
Nej,
han skickade i mål.
Ja, det är nog folk med Norrköpings öron som framförallt reagerat på det där. Men när man la upp det klippet så var det ganska många kommentarer under det klippet med folk som blir irriterade. Och framförallt Norrköpings fans, gissar jag, som menar att han skickade i ja! Då när han sätter in den i mål.
Nej, jag hörde inte det. Kan man få höra det en gång till?
Ja, det kan man få göra. Några kommentarer först. Firar som en hemmasupporter. En användare. Grymt oproffsigt att jubla. Så Häcken har en supporter trots allt, skriver en annan person då. Klart han har Ristić i fantasy, skriver en annan då. Allsvenskan fantasy, alltså där man tar ut spelare då och får poäng för dem och tävlar i det. Vill ni höra det en gång till, eller?
Ja.
Lajoni, nu inlägg med vänster. Ristić! Ja!
Det är inte ens i närheten.
Nej, men herregud.
Inte i närheten.
Man får leta friskt och hitta den.
Vad är det för hörselnivå i Norrköping?
Ofta en kommentator låter på det sättet. Alltså, de går ju igång. Alltså, det blir mål. Han kan sitta där som en död
säl. Framförallt han också kör ofta den. Ja. I mål, liksom långt så. Ja. Men det är ju inte alla som hör Petter Barling varje vecka.
Nej, vi ska få höra lite Petter Barling nu. För jag ringde nämligen upp honom för att höra vad han egentligen sa. Men också för att höra lite vad han tycker om matchen. Petter, du kommenterade ju Häcken Norrköping i söndags först. Vad tyckte du om matchen?
Ja, men det var ju lite, jag var lite besviken på Häcken faktiskt. De är ju, jag trodde första gången jag ser dem i år, jag trodde de skulle vara bättre än så här, lite alltså, trubbiga, ingenting som händer framåt. Så jag var lite besviken på både laget och på flera av spelarna faktiskt. Jag hade väntat mig lite mer.
Mm. Men du måste ha haft en ganska god dag i solen där ute på Hisingen ändå.
Ja, det är man inte bortskämd med, så det är, vi njöt absolut. Sen blir det alltid, man sitter ju alltid under tak och i skugga liksom, och det blåser alltid någonstans ifrån, så det är alltid lite kallt ändå.
Ja, ser man bra på Bravida eller hur är det att kommentera från?
Svinbra, verkligen. Alltså lagom högt upp och liksom så nära planen att man kan liksom kittla linjedomaren i nacken lite så.
Ja, det är bra.
Det, men det är skitbra, verkligen. Mm.
Du, sen blev det ju något av en snackis då i sociala medier, Petter, när Häcken fick in sin reducering från Ristić därefter ett inlägg. Vi måste reda ut det nu, vi tar i den stora frågan. Vi räds inte den. Sa du ja eller sa du i mål?
Nej, jag finns ju inte längre på Twitter, vilket jag känner. Det här är ju, det är ett bra val. men jag tycker det är tydligt att jag skriker att det är mål, såklart. Mm. Och jag vill vara tydlig med det här. Jag har inte Ristić i mitt lag. Klart jag inte har Ristić i mitt lag. Men vem har Ristić i sitt lag?
Ja, i ditt allsvenska fantasy-lag. Nej, men precis. Jag tycker också att det är ganska tydligt när man lyssnar några gånger att du säger i mål. Så jag vill ändå liksom backa upp dig där. Och jag har också fått ta del av ditt allsvenska fantasy-lag. Och jag ser ju att det är ju ingen duvunge som tagit ut det. Du har varit med några år.
Ja, med det sagt så är jag ju ganska, ganska dålig på fantasy. Så att... Men med det sagt så liksom det är inte långt borta ändå. Jag är så här, liksom så här lite missbrukar personlighet. Jag skulle liksom kunna gräva ner mig alldeles för mycket i fantasy och man skulle kunna höra det. Mm. Absolut. Jag tycker inte det är så jäkla långt. Inte så långskott alltså.
Nej, det var väl framförallt Norrköpings supportrar där som tyckte sig höra ett ja då och spekulera illvilligt eller illasinnade liksom, kritiker där som trodde detta. Men ja, som du säger, alla vi som kan någonting om fantasy vet ju att det är inte bra att ha en spelare som Ristić som inte är liksom en given startman i sitt lag där då. Till sist, när vi ändå är inne på fantasy, du står ju på tågstation nu på väg någon annanstans ska vi säga om man hör lite i bakgrunden, men har du någon sån där fantasy pick från något år som du har varit extra nöjd med, typ liksom någon spaning, den här killen han tar jag in som ingen har tänkt på som liksom föll ut väl?
Nej, men folk tror ju gärna att jag ska ha något sånt där liksom, något sånt här, liksom S i rockärmen, eftersom jag, liksom, jag har lite tillgång till lite statistik och sådär saker. Så jag brukar kolla på lite så här underliggande siffror, och oftast så är jag lite för tidigt på det. Jag var på det med Jocke Persson i Sirius jäkligt tidigt, för innan han slog igenom och sådär. Så har jag honom några omgångar, och sen så märker jag att fan, det här går inte alls bra. Så att då tar jag bort honom, och sen så börjar jag göra mål såklart. Så att, nej, men alltså, om du ringer för fantasy pitchar så är det fel person. Jag är jäkligt dålig på fantasy. Ja. Jag är det. Men,
fin omgång nu senast.
Jag jobbar mycket. Vad sa du?
Fin omgång nu senast.
Hade jag det? Men jag räddades av Thomas Santos där, att han håller nollan och gör 1-1 i blåvitt där.
Ja. Nej, jag tyckte det så bra.
Sen har jag har ju två häckenspelare där i Inosa och Romeo och Manne som läcker poäng helt enkelt och pengar. Så att, nej.
Ja.
Nej, jag är ledsen. Jag jobbar hårt för det. Ja. Säker att bli bättre och bättre.
Det tror jag. Du, tack för att vi fick ringa upp och reda ut. Vad blir nästa match för dig?
Det blir Häcken igen.
Är det så?
Ja, det blir Häcken igen. Det blir Häcken på lördag mot Sirius. Så då ska vi få se på två lag som tycker om att ha bollen och inte skapa några målchanser. Så det blir kul.
Ja, det är spännande. Tack ska du ha, Petter.
Tack själv.
Inga dunnar, Olu.
Elfsborg vann, Joel. Det enda som behövde var att man petade alla klubbikoner. Eller vad säger du?
Ja, precis. Det är ju framgångsreceptet. Nej, men det var ju framförallt Johan Larsson och Niklas Hult då, som inte var med i startelvan. De har ju faktiskt 5 förändringar efter förlusten mot Norrköping.
Blev du förvånad när du fick startelvan i hand?
Ja, absolut. Framförallt att inte Niklas Hult spelar. Johan Larsson har börjat ganska svagt. Och 3 matcher på en vecka. Det är ganska lätt för... Ganska bra läge för Thelin här att skifta lite, så kan man skylla på att det är 3 matcher på en vecka. Liksom. Mm. Sen har ju, visserligen har Niklas Hult mycket hårdare konkurrens av Rami Kaib liksom, än vad Johan Larsson har i André Boman, som inte har rosat marknaden riktigt sedan han kom till Elfsborg. Han har ju visserligen inte fått chansen knappt, men ja, han har ändå fått visa upp sig på träningen. Och så.
Hur var matchen då, tyckte du? Liksom? Vad fick man för effekt på de här bytena man ändå gör?
Ganska bra effekt. Mm. Jag tyckte framförallt Rami Kaib var bra. Kom fram mycket överlappande på sin kant, kom både till avslut och inlägg. Boman var också okej, liksom. Hände väl inte lika mycket på hans kant, men det var nog en viktig energiinjektion, tror jag, att få in lite yngre spelare. Det var en ganska ung start, eller?
På tal om energi då, det blir ju 2-0 för de som har missat det då, till Elfsborg. Du skrev i din text att det var riktigt grinigt där nere på plan. Hur grinigt var det egentligen?
Ja, men det var grinigare än vad inramningen förtjänade, kan man säga så. Eller vad publiken förtjänade.
För de mötte Sirius, ja, inget jättebortafölje kanske.
Nej,
men de var väl hyfsade för sig.
De var väl 150. Eller 100 pers kanske. Mm, mm. Men det var den tröttaste inramningen på Borås Arena sedan 2022 i alla fall.
Riktigt dåligt med Borås tillströmning. Liksom.
Ja, och alltså inget drag i klacken heller. De som har varit så bra det senaste året. Det var sömnigt var det. Och då piggade det upp med lite tuffa, hårda dueller.
Ja, det hindrade inte Jägby och Frick och killarna?
Nej, Frick var faktiskt ganska lugn. För han hade inte det här mittbacks... Det var inga liksom kombatanter bland Sirius mittbackar. Däremot var ju Josef Salech i Sirius då. Han upptäckte snabbt att den här Terry Jägby, honom kan vi provocera.
Ja, det var en sån armbågsintermesso där. Precis, som verkade ge någonting.
Precis, en gång en rejäl armbåge i magen på Sebastian Holmén också. I första halvlek, där Holmén blir liggande typ i 2-3 minuter.
Mm. Och Jägby blir ju utvisad till slut.
Han blir utvisad. Han tappar, som Salek säger, i huvudet i slutet. Och blir utvisad i sista övertidsminuten.
Men Per Frick, han var ändå i händelserna centrum ändå ju.
Han gjorde mål,
ja. Och han var ändå lite tjafs, har du ändå sagt.
Ja, han och Christer Mathiasen, Sirius tränare,
så stod och gapade på varandra. Försök inte.
Nej, när han blev utbytt, då började han tjafsa Frick. Han och Mathiasen stod och gapade på varandra efter det röda kortet. Uh-huh.
Han rev ner skratt på presskonferensen, ja,
på mixarzonen. Vi ska säga att det krävs inte jättemycket för att det ska rivas ner skratt bland presskåren.
Jo,
men alla är vana vid att spelarna är lite autopilot och säger inte så roliga saker. Så fort någon skämtar så blir det ju som om det vore liksom en Johan Glans stand-up. Liksom. Och det räcker med...
Det är en liten inblick i Joels favorithumor också.
Ja, precis. Exakt.
Ja, men vad sa han då?
Jag tänkte säga Jimmy Carr, men det kanske flyger. Nej, men han sa att Mattiasson bad honom att sätta sig ner. Ja. Och
vad kul.
Då, ja. Ja. Ja, det var inte det som var kul.
Nej.
Men
det här nej, men jag ska inte avbryta
det. En fyr på det här nu.
Nej, men det som var kul i mixade zonen var inte det, utan det var att Frick typ tog ner sitt eget målfacit, att han har gjort mål 11 säsonger i rad. Mm. Han var, jag har inga kommentarer på den. Så, som om man hade fått en fråga om liksom, ja, något helt, något olämpligt. Typ. Ja, men precis.
Att han hade firat med en bengal.
Ja,
i munnen.
Precis, ja,
han var
precis.
Knappt glad över målet heller.
Nej, men han var så, ja, det är ju en helt sjuk statistik. Typ, så. Ja. Och då rev han av stort skratt.
Okej, okay. Ja, vad kul ni har där i mixade zonen.
De är svältfödda i Borås.
Ja, det låter så.
Jag fick fatta ingenting, alla skrattade ihjäl sig runt omkring.
Ja, precis.
Men vi nämnde Jägby utvisad, Holmén också avstängd, va?
Tre gula.
Ja, och precis. Nu är nästa match Malmö som, är det borta eller hemma?
Hemma.
Hemma, kommer på besök och Borås. Alltså, hur ska det gå?
Ja, jag vet inte vad ni säger, men utan två ordinarie mittbackar, Malmö FF slår AIK med 5-0.
Ja, tack och godnatt för Elfsborg, känns ja. Det som.
Ja, det är ju en match man nästan kan vaska på förhand, känns det.
Ja, men faktiskt, alltså, det är inte ofta man säger så.
De har ju ändå Per Frick, Joel.
Jo, men det kommer ju bli då Ibrahim Buhari som har varit, jag tycker har varit svajig sedan han kom till Elfsborg. Jag ska inte säga att de tappade guldet där, men nästan när Lagerbielke gick ut och han kom in. Mm. Och sen har de ingen annan. De har en nyvärvad 18-åring från Ghana som heter Rufai Mohammed som inte har... Ja,
vad gör de då? Ska in med Larsson? Eller?
Baldursson tror jag kliver ner från mittfältet ner på mittbacken mot Botheim och Isak Kristelin.
Kul!
Mm. Uttrycket åka av.
Låter inte som att det finns något hopp om att allsvenskan ska bli jämnare efter den här omgången heller, utan nej. Malmö kommer storma på.
Ja, jag kommer få äta upp det här om det inte blir så, men... Jag tror det blir tufft för Elfsborg.
Ja. Äter du upp din hatt om Elfsborg vinner med 5-0?
Lovar det nu.
Ja.
Elfsborg vinner med 5.
Nej, om Elfsborg vinner överhuvudtaget.
Ja, då är det hatt.
Ja, okej.
Okay. Okay.
Bra.
Ja, vi tar oss vidare. Gais då, vi har varit inne på det lite när vi snackade derby, men de åkte ju upp till Stockholm med hyfsat råg i ryggen ändå efter en seger mot Kalmar och presterade, ja, hur då?
Jag tyckte ju faktiskt att de var ganska bleka. Det har fått några gaisare på mig här, men en viss Fredrik Holmberg har faktiskt hållit med mig lite om att de var bleka och att Djurgården förtjänar den här segern. Så jag står på mig, de var ganska bleka. Står upp bra absolut mot ett topptippat Djurgården, men skapar inte särskilt mycket.
Troller flaggade ju tidigt innan inspelningen att han inte
var med. Han var ju på krigsstigen här. Det var en fälleben när jag var på väg in i studion.
Nej, det vill jag inte säga. Men vad var du skrev? Ett tydligt fall tillbaka eller något sånt där. Och det håller jag ju inte riktigt med om. Jag tycker att deras första 30 minuter då är Gais bättre än Djurgården, och tittar man på återigen XG och sådär så har Gais en bättre notering än vad Djurgården har över hela matchen. De gör en ganska bra avslutning på matchen också. Sen har de problem ofta efter paus och de faller igenom, och det är strax därefter som Djurgårdens mål kommer. Men jag tycker nog att Gais var värd åtminstone en poäng, men nej, du har varit lite tuff mot Gais här precis när jag hörde du sa något om att Mjällby, de hade tur mot Mjällby eller vad?
Nu försöker du alltid mjölka på. Där förtjänade de seger, men XG, det är lite för mycket fokus på XG. Du kan dopa ett XG. Du kan
absolut
ha jättemycket,
du får en straff. Du kan
ha jättemånga skott mot mål och få ett högt XG, men avsluten är horribla, så då kan du fortfarande göra en dålig insats.
Ja. Nej, men jag tycker de gör en tillräckligt bra prestation för att få en poäng där uppe, och det är väl ganska starkt att göra det mot Djurgården som ändå efter Malmö får anses vara liksom favorit.
Däremot vill man ju faktiskt flagga igen och lyfta för fyndet de har gjort i Robin Vendin Thomasson, division 1, Eskils minne, knappt att folk visste att han fanns. Och jag menar, kommer in och han ser faktiskt bra ut på riktigt.
Ja, absolut, otroligt solid bakom, har rent steg, löper på, bra, fina inlägg. Och det är kul också med den typen av spelare. De dyker upp, han är, jag tror han fyller 25 eller någonting i år. Så det är inte så att det är någon 17-åring heller de har hittat som är en coming man så. Utan det är häftigt med de här, lite Gustav Lundgren precis som han då också var lite äldre när han kom och nu får blomma i allsvenskan.
Ja, det är häftigt. Men du tror inte att Gais liksom är knäckta nu då inför derbyt, att man åker hem med sänkta huvuden liksom, utan man då...
Efter att ha läst Janins text.
Ja, precis. Då blir de knäckta.
Den har de spikat upp i omklädningsrummet för att få lite motivation. Ja.
För de bara läser den inför derbyt.
Den var lite kortare, min kära kollegas vanliga 5 punkter, så han orkar nog läsa den för laget. Annars hade det varit en godnattsaga.
Ja, då hade de somnat allihopa där i omklädningsrummet.
Ja, nu är det banter, hörrni.
Ja, men det får det vara.
Ja.
Nej, jag tror inte att de har varit efter Mjällby, de har varit iväg på en liten turné ju med sitt läger på Öland och man har sett på Instagram, de har varit och mumsat kanelbullar och ätit glass i Borgholm och de har haft så mysigt så de verkar ju må hur bra som helst.
Där vill jag passa på att kasta Filip Gustafsson under bussen där, för tydligen hade Olle Söderberg, målvaktstränaren, tipsat dem om något fik där som de skulle gå till och bullarna var fantastiska. Alla köpte en bulle, eller fick en bulle, utan Filip Gustafsson som tog en glassbåt.
Glassbåt är ändå jävligt.
Det är det.
Jag kan ändå köpa det. Men, nej, men sammantaget så här, de har gjort bra prestationer. Kalmar är en bra första halvlek och han har ju fortsatt rotera Fidde. Att det funkar på det sättet, trots att det är i allsvenskan, så är han den tränare som har använt flest olika startspelare.
Att du går ut och drar en lans för den glassbåten. Sen kan klart. Ändå köpa den glassbåten.
Det är fan gött, eller?
Ja, det är klart att det är gött. Du är på det här stället. Det här givetvis är Örlands bästa bullar.
Ja, det är klart som fan att man hade tagit sig en bulle då. Men Filip var väl sugen. Det var ju fint väder. Han var sugen på glass.
Ja, visst. Nej, men det är fint av dig. Du vet hur man väger upp. Håller balansen.
Nej, men jag ska summera bara att jag tror de kommer till det här derbyt med skönt flow, och Fidde har ju då använt sig av väldigt många spelare, hittills flest olika startande spelare av alla lag i allsvenskan, vilket är lite imponerande. Jag trodde inte han skulle våga hålla på det här sättet, även i allsvenskan han har gjort i superettan och ettan, men att kunna göra det, det är ju en styrka. Nu har han igång alla spelare, och som Alexander Axén sa i någon sändning där, man blir inte petad i Gais, och det tror jag är liksom en stor anledning till att de faktiskt kan tuffa på så bra som de gör, för att man har inte den känslan att fan jag blir petad den här matchen, utan de vet om att ja, jag kommer få sitta var tredje match eller varannan match, det kommer hända så, och de köper det.
Ja, han har väl spelat samma start, det var typ 2 gånger under sin tid som Gais tränare, gått åt helvete båda gångerna.
Ja, precis. Ja, precis. Norrköping och så var det någon gång i ettan, tror jag. Det är enda gångerna.
De gjorde en tillräckligt bra match då för att Magnus Eriksson i Djurgården skulle be om ursäkt efteråt, eller hur var det, Joel?
Ja, han tippade ju Gais på nedflyttningsplats på upptaktsträffen inför säsongen. Ja. Och sen tyckte han att Gais var så pass bra. Ja, då han var liksom team Trullier här då, inte Janlin. Så att han gick fram till Fride Holmberg och bad om ursäkt för att han hade tippat om nedflyttningsplats.
Vadå, han typ såhär, jag vet inte om du läste mitt allsvenska tips.
Jo, men
jag
tycker det är, det finns många dåliga ursäkter i den här fotbollsvärlden, många liksom ganska, vad ska man säga? Ja, nu kommer jag på ordet. Men det här säger mycket om Magnus Eriksson. Han är väldigt, jag skulle säga att han är allsvenskans trevligaste person. Bland nu, alltså, toppklubbarna.
Han sticker ut haka. Lägger du in.
Ja, men han är oerhört trevlig.
Jag håller med. Jag gjorde ju enkät med honom på upptaktsträffen nu. Och det var ju många som suckade och stonkade och liksom, tyckte inte det var
Johan Larsson.
Ja, framförallt. Men Magnus Eriksson, otroligt positiv, trevlig. Han blir ju lyrisk över att Göteborgsposten kom bara, fan vad gött med lite goa gubbar. Tagga igång
han är,
det.
Han är så,
nej, men verkligen proffsig och jävligt trevlig. Dela den åsikten, Joel.
Du har lite andra ursäkter med då?
Ja, jag satt och funderade på det här med ursäkter som har blivit så trendigt i fotbollen.
Ja, Gustav Svensson var med ursäkt i domaren också.
Ja, just det. Innan han kom en konspirationsteori om det här med kontrollanter eller delegater.
Kontrollanter, de gillar vi aldrig.
Nej, men Jag kom då att tänka på, jag ville göra en topp tre ursäkter i fotbollsvärlden de senaste åren. Efter att jag hörde om den här eminenta Magnus Eriksson ursäkten. Mm. Ska vi börja då i på...
Joels topp tre.
Mm. Ja, men jag tänker på VM i fjol i Australien och Nya Zeeland. Så var det ju Caroline Graham Hansen. Hon gick ut och fullständigt slaktade hela norska fotbollsförbundet efter att hon blivit petad i en match där. Mm. I en Viaplay-intervju då.
Ja, jag följer egentligen att jag har blivit tråkad på ett helt år. Och man snackar hela tiden om att man ska stå samman som lag och stå samman som nation. Men ja, jag följer egentligen att det sista året har jag på en måte egentligen bara tagit emot. Och det är inte så att man ska få något gratis här i livet, men en viss respekt trodde jag att jag hade upparbetat mig.
Ja, tänk om...
Tänk om man blir tråkad på ett helt år.
Ja. Det låter som att hon ska emigrera. Typ. Ja, att de pratar om att, så här, man pratar om att den norska nationen ska hålla ihop.
Ja, men, ja, men exakt.
Jag får inte ens spela. Typ.
Hon emigrerade inte. Istället så kallade de till en extrainsatt presskonferens dagen efter. Vilket ju också var uppfriskande med tanke på att nu ska alla be om ursäkt på Instagram och X och sånt. Så tyckte jag var fint ändå att hon liksom mötte media dagen efter. Och just i landslagssammanhang så blir ju, kan ju media bli ganska arga på en sån här grej. Man tycker att ja, men det finns en slags patriotisk stämning där ibland mediepacket på ett mästerskap.
Han ställer upp för laget liksom.
Ja, så hon tog frågorna där på en presskonferens, vilket hedrar henne. Men då bad hon om ursäkt för det här, får man säga, övertrampet.
Plats nummer tre alltså på Joel Besselings ursäktslista i fotbollsvärlden. Precis. Plats nummer två.
Det är Romelu Lukaku som för ett par år sedan lämnade Inter för Chelsea. Och då gjorde han ett halvår senare en tv-intervju med, jag tror det var italienska Sky, där han bad Inter-fansen om ursäkt för att han hade lämnat Inter på ett sånt sätt som han gjorde. Och det fick honom att... Eller då sa han också att han ville tillbaka till Inter.
Ah, ja.
Ja. Ja, men det han gör där då är ju också... Förutom att be om ursäkt till Inter-fans är det så här att jag vill egentligen tillbaka till Inter. Jag trivs inte i Chelsea. Och det här tas emot sådär bland Chelsea-publiken.
Ah.
Då får han be om ursäkt till Chelsea-supportrarna. Och då lät det så här.
I think I should been much clearer in my message, you know, to be honest, because the interview was about saying goodbye to the Inter fans. It was not about, you know, trying to disrespect the fans and the football club, the owner, my teammates and the manager and his technical staff, because, you know, they did a lot of effort to bring me back here and I wanted to come back here. You know, I was on a mission since I left, so, you know, I totally understand the frustrations of the fans, but now it's on me to, you know, make sure that, you know, I show my commitment at 100%.
Notera att han drog in the owner också. Detta var ju alltså inte, eller detta var ju alltså för Abramovich.
Technical staff också.
Ja,
ja, det var en lång lista av alla som han hade förrättat genom det där.
Ja, exakt. Ja, men lite roligt att han först bad om ursäkt till Inters fans, sen var han tvungen att be om ursäkt till Chelseas fans.
Ja, kvalar in på andra platsen på ursäktslistan.
Ja, precis. Exakt. Nummer ett då.
Ja.
Mm, det är ju Cristiano Ronaldo. När han var skadad, när Al Nassr då, det här kultlaget, skulle ut på turné till Kina då, i somras.
Just det.
Detta hände ju både Messi och Ronaldo. De var på turné i Kina och han var skadad så han kunde inte vara med.
Nej.
Och visa upp sig. Och ja, det var ju inte för att se någon annan i Al Nassr som publiken hade köpt biljetter till.
Nej, många besvikna kineser.
Precis. Och då blev det presskonferens igen. Och då lät så här.
Ja, jag klippte ett litet hopklipp här av hur det lät.
For me, today is a sad day. I want to say sorry to the Chinese fans. As you can see, I feel sad. I know you're sad too, especially the people who love Cristiano.
Han pratar om sig själv i tredje person där.
Ja... Storhetsvansinne har väl liksom existerat. Det epitetet har väl existerat kring honom.
Det lät nästan som en låt där ett tag.
Ja.
I am sad. I know you are sad. People who love Cristiano.
Min favoritgrej med den här ursäkten är att han säger också att jag har varit i Kina varje år sedan 2003. Det är på förstahandsläge då. Stämmer inte riktigt. Han har varit i USA också några gånger. Nu kan jag inte åka dit. Men han har varit där. Så han säger att det känns som hans andra hem. Mm. Jag kan köpa om man känner att om man är ha en sommarstuga någonstans.
Ja.
Att det är ens andra hem. Att hunden bor strand är ens andra hem. För att man är där varje sommar. Mm. Eller om man åker till samma ställe i Frankrike. Samma hotell kanske. Tror ni att Cristiano Ronaldo har upplevt Kina när han har varit där?
Eller att han har ett sommarhus?
Ja, men att han liksom har varit någon annanstans än på ett lyxhotell och tagit in liksom den kinesiska kulturen.
Får du se att han liksom har pulat runt på någon sån matmarknad?
Exakt. Nej, men han känner att Kina är hans andra hem och därför vill han be om ursäkt för att han inte kan visa sig här då och spela.
Det var så nummer ett på Joel Besseliks ursäktslista i fotbollsvärlden. Vi får se om några slår sig in här under säsongen i Allsvenskan. IFK Göteborg då vann med 3-0 borta mot Bromma pojkarna och var exakt hur glada efteråt?
På skala 1 till 10, 15 kanske.
Ja, det var så. Jag förstod det lite när jag läste i GP.
Det blev ju kanonstart, Thomas Santos. Sen var ju Blåvitt faktiskt ganska illa därav efter det målet. BP hade otroligt många chanser och Blåvitt klarade undan med heden i behåll. Sen Jens Asko hade panik redan slutet av första halvlek. Skrek mer än vad han någonsin har gjort. Han och Sinde stod och pratade med varandra i säkert 5 minuter. Sen var det lång paus på det. Och sen fortsatte de ändå med exakt samma formation tills de insåg vad fan, vi offrar Sebastian Olsson. Ut med honom, in med Adam Kalén, fembackslinje.
Ja.
Och sen vände matchen.
Entré Kalén, men också entré den jättestora lappen som Kalén alltså fick med sig in på plan. Om vi börjar den änden, hur skulle du beskriva den här lappen, Jan Lind? Hur stor var den egentligen? Hur såg den egentligen ut?
Från läktarhåll var vi ganska överens om att det här nog kan ha varit ett A4. För det var ganska mycket information på den. Det var positionsbyten, det var formationsförändringar, det var fasta situationer och löpvägar och allt möjligt. Och Adam Kalén då, som springer in med den här lappen, får ju lite panik över att det är så mycket information på lappen. För att han ska ju nå ut med det till alla.
Och som alla Gustav berörs
ja, och som Gustav Svensson sa, vad fan, vi har ju en jävla massa danskar och det är normen och det är liksom fan och hans moster det här laget. Liksom. Uh-huh. Så att Adam Kalén försöker att få ut det här till alla och sen inser han, jag måste få ut det här till Malik också.
Mm.
Och han kan verkligen svenska eller engelska, så Kalén har en liten mini-samtal med Malik där. Jag har ingen aning om Malik förstod någonting av Adam Kalén.
Abundans tolkar, han skadade.
Han satt på bänken, tolkade åt Sindre ett par gånger under matchen, stackaren. Men i vart fall så Kalén springer runt med lappen i 5 minuter, håller han den krampaktigt i sin hand efter han har då försökt få ut den här informationen. Tills Gustav Svensson skrek på honom, släpp lappen för helvete. Och då kastade han in den Elis Bissesaris mål. Vi satt på läktaren och tänkte, den där lappen ska vi fan norpa sen.
Gjorde ni det då?
I helt plötsligt, matchminut 87, då var lappen spårlöst försvunnen.
Vad?
Då hade Elis Bissesari kastat den över lilla planket bakom där. Och någon blåvitt ledare hade varit begåvad nog, får man nog säga, och knatat bort och hämtat den lappen. För vi gick där efteråt, letade efter lappar.
Ja, ni gjorde det.
Vi hittade en ihopskrynklad lapp som var helt tom.
Nej, men fy fan. Oj. Då vad var pulsen på dig då när du hittade den ihopskrynklade lappen?
Då var den hög. Då trodde vi att nu jävlar har vi det. Men så var den tom och... Med respekt för Blåvitt, så brighta och coola är de inte, så att de skrynklar ihop en tom lapp och lägger där. Så.
Jo, när de vet att du är ute på jakten så kan de nog roa sig med att se dig så här, en lapp.
Det kan hända att jag och Expressens utsände till och med lyfte på locket till en soptunna som stod bakom mål för att se om det låg en lapp där.
Ja,
men vi hittade aldrig någon lapp.
Men får jag fråga bara för att råda ändå lite mer klarhet i det där, när Kalén springer ut med den här synnerligen stora lapp då på Grimsta, är spelet liksom igång när han försöker visa upp den? Han har typ en fri roll för att visa den här lappen.
Spelet är igång och han fick ju lite panik för att domaren hela tiden satte igång spelet och hetsade på då att nu kasta in bollen, så han fick aldrig tid att berätta det här för alla berörda parter. Men han fick verkligen kämpa av den, Kalle.
Han fick ändå ut informationen då och det var...
Det hävdar de i vart fall. Sen vet man inte om alla i laget verkligen nåddes av det här, men det var en förändring som förändrade matchen till det bättre.
Var det typ att de gick över till en trebackslinje eller liksom något sånt där?
Tre mittbackar, och sen hade de ju Tronsen och Thomas Santos som ytterbackar och fick ju faktiskt grepp på matchen efter det. Om man jämför med det draget Jens Asko gjorde i kuppen mot Djurgården, där han bytte hela backlinjen på ett bräde och tappade den matchen, så var ju det här hans nog bästa drag han har gjort som matchcoach hittills i Blåvitt.
Blev han inte lite hyllad av någon expert för det här draget eller något där? Jo, jag fel då?
Alexander Nej. Axén, som han var bitter på allt och alla, var helt plötsligt eld och lågor över Jens Asko.
Ja, nådde det Asko? Blev han glad för berömmet eller?
Det nådde Jens Asko. Ja.
Vad sa han då?
Han verkade vara ganska glad över det, men sen försökte han väl, som alla gör, det var inte bara mitt beslut.
Ja, ja. Okej.
Okay. Svor jag någon när han var glad liksom... Ja, det var fan jättekul.
Nej, det var nog inte en enda svordom igår, tror jag.
Nej.
Men om vi lämnar lappen där här då, lite inför derbyt, nu har vi varit inne på det, men liksom, det var ju ändå, de blev jätteglada som du sa, det var mål på en del viktiga spelare, men McCauley var inte med, ändå vinner man med 3-0. Vad tror du liksom, kan det påverka någonting inför nästa match, just det här med McCauleys frånvaro, liksom, att man försöker, jag vet inte, spela på något annat sätt?
Jag vet inte fasen, för jag har otroligt svårt att se att Jens Asko petar Aaron McCauley när han är tillbaka från avstängningen i ett derby. Han kommer givetvis in elvan. Han kommer antagligen ta väck Paulus Abraham, skulle jag gissa. Men Aaron McCauley, han gör mycket för Blåvitts offensiv, men är lite av en bromskloss i vissa gånger. För det tar sån jävla tid, han stannar med upp med boll, ska hålla i den. Det går snabbare utan honom. Det hade varit... hedersamt om Asko fortsatte med samma elva. Kommer man aldrig göra. Sen måste man ju faktiskt också dra en lans för Malik Jalkorie som fortsätter vara helt, helt överjävligt bra faktiskt för att vara 18 år gammal.
Ja, du skrev i dina punkter där, va, att de kommer, det kommer stå lag på kö.
Han spelar inte i Blåvitt hela den säsongen.
Vad blir prislappen, Jarlin? Vad sätter du för prislapp på Malik? Han var fantastisk igår, det får jag så också matchen instämma.
Det är ju lite, hade han spelat i någon annan av de storklubbarna som vet hur man tar betalt, så hade man ju snackat ganska stora summor. Blåvitt har ju misslyckats med det väldigt många år, och Sebastian Olsson sa ju själv efter matchen till Sportbladet faktiskt att vi kan inte ta Blåvitt betalt för honom. Vi måste lyckas för en jävla gångs skull.
Så sa
att,
det?
Ja, det sa
han. Det var också uppfriskande att han liksom, han verkar ju också sväva på målen där, kändes som att de vågar säga vad fan som helst.
Ja, de vann ju en match, ja. Jag säga. Men jag skulle väl gissa att Blåvitt får en 70.
Ja. Ja, ja, vi får se. Eller? Joel, skeptisk.
Ja, alltså, han är ju lätt värd 70. Mm. Men lite som du var inne på, alltså, hade han spelat i Djurgården eller Hammarby eller någon sån här klubb, så hade jag också sagt 70. Men,
Varför skulle man inte kunna få det då, tänker du?
Jag vet inte.
Det är... Alltså, det är ändå Blåvitt, det är inte Värnamo.
Ja, nej, absolut. Liksom. Nej, absolut.
Och det är ändå det största talang de har haft på otroligt länge.
Ja.
Mm. Och långt, ja, långt kontrakt också. Så,
jag säger 57,5.
Ja, där har ni det.
Mm. Någonstans mellan 57,5 och 70. Mm. Toledo?
Nej, jag tror fan mer alltså.
Tresiffrigt?
Ja, jag har lite poäng här nu, så då blir det... Ja, inte mycket mer, men kanske 75. 80 säger jag då. 80.
Det är nästan bångsboklass ju.
Men kan de säga...
Ja, vad han skulle. Nej, det var 100. De pratade om det.
Ja. Kan de säga nej till 60? Kan nej, de göra det? Nej, det är det som är problemet. Nej, de sitter i ett dåligt förhandlingsläge på det sättet.
Ja, men det är väl en poäng då. Men ja, vi får väl se, det är jävla svårt att säga om det där, vilket som faktiskt ger sig in inte.
Ja, men det är många om budet, alltså om det är många klubbar, det är klart de får
den av det ändå, ja. Liksom. Mm.
Och priserna bara går ju uppåt på de här talangerna. Så.
Ja, kvar till derbyt är han i alla fall.
Inga donnar, Olof.
Häcken FF då vinner med 3-1 mot Piteå, som man ska möta igen imorgon när vi spelar in det här, alltså onsdag då, i cupfinalen. Vad säger du, Ola? Är det ett styrkebesked inför finalen?
Ja, men det är klart att Häcken var ju storfavorit inför den här matchen, och de är storfavorit inför cupfinalen. Men det är klart att det är skönt för dem att veta att de kan tvåla dit Piteå i allsvenskan inför cupfinalen, så får vi se om Piteå kommer tillbaka som ett nytt lag nu efter Lisebergs besök och annat här mellan matcherna.
Ja, de var lite illa ute, Häcken, ändå.
Ja, men de låg under i första halvlek och gjorde en ganska svag första halvlek igen. Alltså, som jag förstod det som, så av det jag uppfattade från matchen, så var det ett dålig match, men Häcken visade ändå liksom moral när de kommer tillbaka i andra, och de har ändå, vad blir det, 7 poäng nu efter 3 matcher, går... Ja, är obesegrade.
I Vindsbäls.
Ja, precis. Du har ju sagt att de ska gå obesegrade hela säsongen. Så att den håller ju fortfarande. Det var nog... Det var ju viktigt för dem, framförallt inför cupfinalen nu, att de visar på ändå att de är i bra form, poängmässigt.
Och Piteå, alltså Piteå ska vara kvar i stan och gå på Liseberg.
Ja, de har varit på Liseberg.
De har varit på Liseberg.
Du sa att Häcken var på Liseberg, men jag tror
ja, men jag missförstod det.
Ja, det var Piteå som
alla är på Liseberg.
Sen ska man ju inte utesluta att några Häckenspelare har varit på Liseberg.
Ja, det kan vi inte utesluta. Nej. Jag har inte varit där och kollat, men nej, vi vet ju ändå att det kan gå ganska hett till på Liseberg. Jag vet ju att GP-sporten har någon typ av tradition med att bedriva någon slags femkamp där då, som jag och ljudproducent Adam.
Jag tror vi har gjort det en gång i historien.
Alltså, okay, det var en gång. Jag fick vi blev
det var
livat.
Det
här.
Ja, det var livat.
Jag fick för mig att det var någon sån liksom, långt tillbaka tradition.
Nej, men det kanske blir.
Ja, men det jag vill komma till är liksom, jag tänker mig att det kan bli ganska liksom, heta känslor vid ett sånt sammanträde. Och då är ni ändå inte elitidrottare. Alltså, jag tänker att
nej, det var jag hade en mycket motig femkamp när det begav sig senast. Ja. Så jag var knäckt faktiskt.
Mm. Jag bara undrar om Piteå liksom, det blir någon typ av urladdning på Liseberg då.
Ja, vi får se. Har du bara inte bränt all energi på femkampen?
Det är jag orolig för.
Ett riktigt sjöslag inne på Liseberg där.
Men de var också lite att de, nu blir mycket Piteå här då, men det är nog motståndaren för Häcken, men att de hade en jävla väderomställning, att det var snö uppe i Piteå. Idag är det
en värmechock hade de fått där, det älskar man ju.
Ja, det är 22 grader i Göteborg idag.
Ja, det är helt overkligt.
Det är det aldrig, Piteå.
De kommer att be om cooling breaks och sånt där.
Ja, det blir spännande. Cupfinal alltså på Bravida, visst, på onsdag.
Jajamän.
ÖIS tappade poäng igen och tränaren Andreas Holmberg pratar nu om att det är liksom en del av ÖIS historia typ, pratade han, att tappa ledningar ungefär så här, att det viktigaste de har framför sig i den här klubben nu är att man måste jobba med det här, att man inte ska bli så rädda för att tappa ungefär. Eller vad säger du, Filip? Hjälp mig att förstå det här. Vad är det han pratar om ungefär?
Jag vet inte riktigt om det var att han menade att de... Det är klart att han menar nog på att de...
Det är en del av ÖIS historia.
Ja, men han tror också att han anknyter lite till att hur det har sett ut i det vi har pratat om några gånger i inledningarna av säsongerna. Där de då har kommit in med någon slags mentalt tryck som de inte klarar av att hantera. Och så har den här säsongen då börjat på samma sätt. Och trots att man då har grepp om matcherna så är det väl att det där smyger sig in i bakhuvudet att shit, och det var, har varit många gånger de tidiga säsongerna då att de också har haft ledning eller spelat okej och så har de fuckat upp dem, man får säga så.
Och nu ledde de med 2-0 ska vi säga, så alla hänger med mot Öster och tappade till 2-2.
Och fuckade upp det.
Ja, men det kan man ju säga. Och de släpper in något mål till som blir bortdömt. Jag vet inte, jag minns inte om det var korrekt eller inte. Men oavsett så, de gör ju i mångt och mycket en bra match. Skarpa, skapa chanser tydliga. Det är ju tre bra prestationer de har nu, de tre senaste. Så det finns ju något att bygga på. Men det är klart att det spelar roll. Men när segrarna då inte kommer så dumpas ju liksom, trycks ju det där självförtroendet som den bra prestationen bygger upp, då trycks det ju ner av det dåliga resultatet och att man är så nära. Mm. De var ju nära mot Östersund också, det var också en sen tappad ledning. Så han har ju ändå rätt på något sätt, även om det är lite anmärkningsvärt att han kanske säger det så, att det här är en del av ÖIS historia. Men det är ju det, den moderna ÖIS historien ser ut så här, att det är total ångest i början av säsongen och att det sen har präglat hela vägen.
För nu släpper de ju in mål i nästan matchens sista spark i princip liksom.
Ja, det är inte mycket kvar att vifta på, nej, precis.
Nej, hur tror du de mår nu? Vad gör man? Är det liksom Lisebergsläge för att bara vända på allt, eller vad ska man göra?
Åka på retreat.
Ja, nej, alltså jag gissar att under alla de här åren där det då har varit den här typen av problem i början, så kan jag väl tänka mig att de olika tränarna har vänt och vridit och lyft på olika stenar, men ingen har ju riktigt träffat rätt i det. Och det är ju också så här, två fasta situationer de åker dit på nu också. Också en sak som de hade stora problem med i fjol, defensiva fasta, att det ser lite liknande ut nu igen, också oroväckande. Men de behöver tillbaka, Kristoffer Styffan är borta, han är extremt viktig för dem i liksom luftspelet. Faye har ju gjort det jäkligt bra där, men de är för svaga i höjdduellerna och då blir man lätt straffade i forceringsfaser där motståndarna då trycker på med fler folk och lyfter upp sin långa mittbacka och sådär kanske. Så där har de ju en problematik. Som
hur är det med Sana och Bergkrut och sådär nu då?
Nej, de var ju inte med senast. Dyrestam har ju också varit borta. Han hoppade ju in nu, så där är det väl lite ljusning. Stiffe var ju tillbaka men fick någon form av bakslag och ju saknas Tagesson. Linus Tagesson har inte spelat än. Så det är ju fortfarande viktiga pjäser i en ganska tunn trupp som de saknar, och det blir ju klart kännbart. Så sen tycker jag ändå att de här killarna som Aider Usaibukar och Isak Dahlqvist börjar se lite mer ut som sig själv igen. Sylisi Faye fick göra mål. Alltså de har ändå gjort det bra offensivt. Men det är de där Stiffe framförallt, tror jag, det är han de längtar mest efter att få tillbaka. För de
men några ljusglimtar finns ändå då liksom. Är det Sylisi Faye och mål? Och...
Ja, precis. Jo, men det tycker jag. Det är, som jag sa, både Östersund, Öster och Brage-matchen är i mångt och mycket Brage-matchen. Första halvlek är en fantastiskt bra halvlek de gör där. Men det är det här mentala, tror jag, att de blir nervösa när kvitteringsmålen kommer och det låser sig och så blir det ängsligt. Och vad händer när det blir ängsligt? Jo, då blir det att man släpper till chanser, man synkar inte riktigt i markeringsspel och försvarsspel och sådär. Så, ja, det är mental någonting där som de måste knäcka.
Se om de kan synka ihop sig med en klassisk femkamp eller
inte. Ja, kanske det. Viktig match mot Helsingborg nu närmast
klassikermöte.
Klassikermöte.
Annars sitter du och jag på en kvalresa i höst igen.
Ja, det är återkommande inslag det.
För vi två år i rad.
Väldigt trevliga trippar, men jag tror ÖIS-fansen, de slipper gärna det.
Det kanske kan bli en ny attraktion på Liseberg, kvalresa. Det är kanelandet där. Åker ner. Hjälp!
Man ska skjuta Trollér och Jan i huvudet på så här vattenpistoler.
Det är det många där ute som hade önskat att få göra. Kasta tårta på oss genom ett hål eller någonting.
Daniel Paulsson, han måste vara så trött på sig efter alla de här åren. Han har ju fått stå och svara på samma jävla frågor varje säsongstart, varje säsongslut, samma grej.
Man åker förbi olika så här division 1-lag så här, attraktionen, försöker ta sig förbi dem. Ja, ja, vi släpper det, går vidare. Utsikten har spelat också, förlorade med 1-0 borta mot Landskrona. Läste då skräll att det var, vad var det, hårt spel när Utsikten alltså hälsade på nere i Skåneland. Förvånad, Filip?
Nej, det är man ju inte när Utsikten är involverade. De är otroligt bra på att få matchbilderna dit de vill genom att rycka sönder och få det fysiska spelet där de är jäkligt starka.
Det räckte inte denna gången.
Landskrona är ju otroligt spelskickliga. Det är kanske det mest possession-styrda laget vi har i Superettan, och även om de kanske inte riktigt fick matchen dit de ville, så vinner de ändå matchen och de är i topp i Superettan. Utsikten inkasserar sin första förlust. De har varit svårslagna hittills, det har varit en styrka. Nu får vi se hur de svarar upp på det här. Det kommer bli ganska intressant. Jag tror ändå, kan de bara svara med en seger här nästkommande, då är kanske Utsikten med där och hugger på det. Bosko pekade väl själv ut på presskonferens att det skulle vara Landskrona, Brage, Öster och Degerfors som var liksom skulle upp i toppen nu, och resten fick vara där bakom någonstans. Men väldigt viktiga matcher för dem här nu, en, två kommande. För kan de få lite flow och ta någon trea till här, då kan de vara med och stöka runt fortsatt.
Han verkade inte helt sådär skogstokig efter matchen, Bosko. Jag tyckte jag läste något citat som var mer sådär, ja, ibland är det sådär i fotboll och vi skapar en ganska många chanser, och ja, han lät ganska samlad och inte helt lite små positiv.
Jag läste också bara vad han hade sagt på presskonferens och sådär. Det kändes
du vet hur det kan låta liksom,
både innan och efter och under intervjuer. Alltså, han är ju alltid mycket eld, men han verkade väldigt sansad och det lät som att han var imponerad av Landskrona också. Ett Landskrona som Utsikten så sent som i somras pulveriserar med 5-1 på hemmaplan, och nu åker de ner där och får stryk. Så han berömde dem väldigt mycket och höll sig väldigt cool och inte så här, inte något. Det hade väl varit mycket maskningar och lite hårt spel och sådär, men det var ingen gnäll liksom. Nej. Så de verkar ta det ganska cool.
Inga Dörnare heter den här podden. Vi finns på Instagram, där heter vi samma sak. Följ oss gärna där för lite extra material. Vi säger väl så för den här veckan, grabbar, eller?
Tycker jag.
Unisont. Ha det gott, hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.
Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.